då är vi igång. Jon Jordås, välkommen till programmet.
Tack så hemskt mycket.
Kommunikationschef på Bahnhof, bredbandsleverantören.
Ja, ser du.
Ja, så är det. Sa han och stirrade ner i fikabordet. Du, alltså sena, vi känner ju varandra lite grann sen innan. Började ju med att vi skrev varsin text i den här... svaret blev det väl nästan på Fitstim. Pitstim som kom 10 år efter Fitstim utkom. Det var ganska många år sedan nu.
Var det 2008 tror jag som Pitstim kom?
Ja, precis. Det var det. Vad var det du skrev om? Minns du det?
Ja, jag skrev om förebilder, skulle man kanske kunna säga. De manliga förebilderna i kulturen, med tv, filmer. Ja. Jag skrev om James Bond och om Rocco Siffredi.
Just det, det kommer jag ihåg. Jag läste
Rocco Siffredi är ju porrstjärna.
Ja, just det. Ja, det är, jag har hört att han är det. Just det. Ja, nej men exakt. Jag minns att den texten var fylld av väldigt mycket humor.
Ja.
Skriver du fortfarande mycket?
Jag hinner inte skriva lika mycket nu utanför jobb. Jag skriver mycket i jobbet. Och jag tycker jag försöker ha kvar humorn också. Jag skriver mest i jobbet nu för tiden. Mm.
Du är ju det är ju lite med liksom den självande handens fingrar som man manövrerar kontrollutrustningen nu, eftersom det är ju inte jag som är radioutbildad, det är ju faktiskt du. Du har ju gått radioutbildningen på Dramatiska institutet, eller SDDH heter det väl nu.
Ja.
Och varför sökte du dig dit då?
Jag ville gå på DI för att, som det hette då, det här känns så sjukt att den har bytt namn, så då är det som att man är så här 100 år gammal och pratar om saker som heter, ja, som har andra namn, men jag kommer i alla fall kalla det för DI.
Ja.
Det handlar ju om berättande och att berätta en historia, och sen DI har ju hög status, så jag ville väl gå dit för att utveckla och mitt berättande. Och sen att det blev just radio var nog faktiskt lite slump, för att radio startade det året som jag bara kände att jag verkligen ville söka, och så kom jag in på radiolinjen, och det var ju helt fantastiskt faktiskt. Det var ju helt otroligt bra utbildning, väldigt privilegierat med mycket lärartid och mycket feedback. Så utvecklades väldigt mycket.
Mm.
Så det var väldigt kul.
Antagningen är ju liksom i 3 steg. Man skickar in en ansökan, sen så blir man intervjuad, och sen är det någon workshop-dag motsvarande, och sen så får man besked om man kommer in eller inte. Hur såg intervjun ut för dig när du träffade representanter från skolan första gången?
Alltså jag minns det ju som igår, alltså, för att jag var så... Jag vet att på väg dit så gick jag och... Jag sjöng lite för mig själv. Så här. Att jag hade 2 saker som jag ville förmedla. Så då var jag så här. Jag ska vara lugn. Och det är ju svårt då när man då är lite upphetsad. Och så ska jag vara idérik. Så kommer jag ihåg att jag gick på Karlavägen, så sjöng jag så här, lite så här. Jag är lugn. Jag är idérik. Så här. Och som en sorts uppladdning. Och sen kom jag dit och de ställde en del överrumplande frågor. Jag kommer ihåg att de räckte över någon 10-euros-sedel. Och så fick jag sedeln i handen, och så sa de så här, ja, berätta en historia om den här. Och försökte hitta på någonting utifrån motivet på den, som var någon bro. Men det var, ja, och sen var det lite vanliga frågor också, så där, om berätta om din familj och lite så där. Men det var ju en... skräckupplevelse. Jag kände efteråt, jag visste inte hur det hade gått, såklart. Men det gick ju bra.
Jag känner ju dig tidigare som en radiomedarbetare. För efter DI-utbildningen, då hamnade du direkt på P1. Vad var det som hände? Nu är du kommunikationschef på Bahnhof.
Det finns ju flera svar på varför jag är här nu, eller hur den resan har sett ut. Ett svar är ju förstås att ha att göra med arbetsmarknaden på radiosidan. att det är mycket korta kontrakt och väldigt dåliga arvoden för frilansare och så vidare. Så att jag tror det är många som känner att det är tufft liksom där. Och många, när jag berättar att jag har gått över till kommunikationssidan, så märker jag att det väcker mycket intresse och mycket blandade känslor också bland mina liksom gamla kollegor i radio. Många säger så här: nu har du gått över till den mörka sidan. Hur kan du göra det? Hur känns det? Och sådär. Men jag måste säga att det är inte bara liksom någonting som jag gjorde för att jag var tvungen, utan jag var inte tvungen. Jag hade kunnat vara kvar och fortsätta som jag gjorde. Kanske frilansa liksom, lite osäkert sådär, men ändå, jag menar, folk gör ju det liksom, det kan man ju göra, men jag var också väldigt nyfiken på att prova något annat, och jag var jag ser det inte heller som att det är, eller jag menar, det är en del inom journalistiken tycker kanske att det är lite fult med kommunikation liksom, att det handlar om att vinkla hela tiden till arbetsgivarens fördel och hitta liksom, till skillnad från journalistik som är det här objektiva och står alltid på de svaga sida och så. Det ligger kanske någonting i, men samtidigt så är det ju också så att det finns väldigt mycket kul på kommunikationssidan. Det är mycket energi och mycket glädje som jag tycker att det ibland kanske saknas inom journalistiken, att det finns mycket, det är alltid mycket tungt och man upplever att det är mycket motstånd av olika slag. Och här, jag kan känna inom på kommunikationssidan, min erfarenhet är att det finns mer mer möjligheter. Folk känner att vi ska göra någonting ihop som är kul, och det är ju, man måste göra kul också.
Ja. Det håller jag helt med om. Men kan det vara, för du har ju sagt det, att du i din bekantskapskrets så känner du fler journalister än kommunikatörer och folk från informationsmarknadsföringsbranschen. Har det varit ett stigma att du har börjat jobba inom kommunikationsvärlden?
Alltså, det blir mycket diskussioner. Och en del kritiska frågor och sådär. Men jag upplever att en del också är lite lockade. Att de ställer frågor för att få reda på mer, om de kanske själva är sugna på att göra samma sak och sådär. Så att stigma, nej, det skulle jag inte säga, men mycket, en del känslor, en del nyfikenhet. Jag tror var någon P1-producent som sa lite sådär föraktfullt, så det skulle jag aldrig kunna göra, jag skulle aldrig kunna gå över till kommunikationssidan och jobba så, det verkar helt, det, jag kände liksom att det fanns lite så här föraktfullt. Och då blev jag lite, då ville jag provocera lite, jag blev lite irriterad. Så då så sa jag någonting i stil med: ja, men ni gör ju precis samma sak. När ni sitter på P1 så har man har en tes. Ja, nu ska vi göra ett program om att det är svårt att någonting. Nu ska vi hitta ett case. Och sen går man ut och hittar ett case. Och sen hittar man inte någon som uppfyller det, eller någon, det stämde inte riktigt. Ja, då går man vidare och tar nästa person. Man letar efter någonting specifikt som ska hitta liksom en som ska liksom
ge stöd åt tesen.
På kommunikationssidan så är tesen oftast att det är någonting med arbetsgivaren som är bra. Så liksom, och så ger man miljö stöd åt den tesen. Och på olika sätt kreativt försöka lyfta fram det. Och på P1 kan det vara att producenten har bestämt att men nu ska vi göra någonting som handlar om hur svårt det är för den här gruppen. Och då spelar det mindre roll om det är det. För att man redan bestämt det, och så ska man liksom uppfylla den vinkeln. Ja, jag vet inte om det resonemanget håller, och det blev en ganska irriterad diskussion. Men jag menar, jag tror också det finns någonting självgott i att tro att man själv alltid är den som liksom gör den korrekta. Men visst, det är ju skillnad. Det är klart att det är, liksom, kommunikation är ju inte journalistik. Det handlar ju om också vem som betalar, och där ska ju journalistiken stå på de svaga sida, de som inte betalar. Liksom. Jag tror det är därför så många som vill gå över till kommunikation av journalister. De drömmer ju alltid om att gå till de riktigt goda, som att säga jag vill jobba med kommunikation på Röda Korset
eller Amnesty.
Eller Amnesty. Ja. Så här, det skulle jag kunna tänka mig att göra, så här, för då får man fortfarande liksom stå på de svaga sidan. Mm. Nu, där ser ni, jag
och upprätthåller den här medielogiken också. Att det, du vet, man företräder den enskilda och inte organisationen. Och,
ja, ja. Nu känner jag ju, när jag jobbar på Bahnhof, så är ju, jag känner mig ju väldigt trygg med de värderingar som Bahnhof står för. Det kanske skulle vara svårare om jag jobbade på någon som många uppfattar som någon sorts stor ond organisation som släpper ut mycket olja eller någonting i den stilen. Mm. Det kanske vore spännande det med, men Bahnhof är ju liksom, har ju en historia av att stå på användarens sida i piratkopieringsfrågor, och de har en på många sätt saker som är, som jag bara, som jag tycker är kul att föra ut, som jag vill, som jag kan stå för.
Precis. Jag tänkte vi skulle kunna ta upp ett exempel bara för att visa på vilket sätt Bahnhof har valt att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. För det måste man ju ändå säga att det är ju en tydlig point of difference som ni har där. Och det var Lexbase. Jag kunde ju läsa den 30, nu måste jag läsa min fusklapp här. 30 januari 2014, då skriver DN med följande rubrik att Bahnhof bryter med Lexbase. Och Lexbase är en svensk uppfinning, ett sökregister på nätet som gör det möjligt för vem som helst att via folks namn eller personnummer söka fram huruvida vederbörande är dömd i något brott eller också har varit målsägande i något brott. Visst är det så? Ja. Och det här var någonting som ni inte tyckte om. Jag ska ju säga det att nu är ju företrädare för Lexbase inte här för att ge sin sida utav saker. Men berätta, Jon, varför bröt ni med Lexbase?
Alltså det som hände där var ju, egentligen måste man backa lite. För att Bahnhof har haft till exempel Wikileaks som kund. Och det var ju en väldigt kontroversiell kund som många tyckte var att man inte borde ha liksom fört fram deras material. Och där hade ju Bahnhof en historia av att stå för att informationsfriheten och att man, liksom, man ska visst få föra fram alla möjliga uppfattningar. Och Bahnhof har ju Flashback som kund. Det vill säga vi har servrar som delar av, i alla fall servrarna som Flashback finns på. Finns här borta i Pionen som är en serverhall nere i berget. En bunker, atombombssäker bunker sägs det. Det är väl aldrig provat i praktiken. Men
tack och lov.
Ja, men du menar som, här, är, som bara är någon stenkast härifrån.
Ja, i Vita bergen. Ja, ja just det. Den här stora. Så det är där det brukar komma rök ut ibland när man åker bil.
Ja, så är det.
Det är inte där du sitter i alla fall.
Nej, jag sitter vid Hötorget. Men vi har personal där också.
Okay.
Jo, så där har vi, där finns det ju servrar med känsligt material som man ska kunna komma åt på internet. Så därför var det också naturligt för Lexbase att välja Bahnhof som leverantör eller som operatör, för att man visste att här är någon som är van vid att stå upp när det blåser lite. Sen är det ju så att Bahnhof har en annan ska man säga, värdegrund som är minst lika viktig, som har att göra med skyddet för den enskildes data och liksom säkerhet när man surfar på internet, integritet och sekretess. Och det handlar om att ja, men vi, Bahnhof, lämnar inte ut trafikuppgifter lika lättvindigt som en del andra operatörer, utan man har ända sedan starten haft inställningen att man ska tillska så mycket som möjligt när det inte gäller väldigt allvarliga brott. Det är klart att om det är terrorism eller allvarliga saker, då samarbetar vi med polisen. Men när det gäller till exempel fildelning har ju varit liksom paradexemplet. Där har ju Bahnhof hela tiden försökt obstruera och är att nej, men vi vill inte lämna ut massa uppgifter om folk när det gäller såna liksom små brott som kanske inte ens är brott, utan det vi vill, där handlar det om att liksom skydda användaren.
Mm. Så men finns det inte en skillnad mellan, det är ju skillnad mellan att samarbeta och att vara skyldig till att lämna ut uppgifter. Till polisen menar jag.
Mm, ja, alltså vi lämnar ut när vi är skyldiga att lämna ut uppgifter. Ja. Det gör vi absolut. Men sen är det ofta en tolkningsfråga.
Mm.
Och det finns en lagtext och så finns det en ny teknik som kanske inte. Så det finns ju utrymme för tolkningar av lagen. att obstruera om man så vill kanske. Och då är det ju så att andra operatörer är mer benägna att gå på polisens tolkning kanske, eller myndigheternas, Skatteverkets tolkning av lagen.
Ja, och ni skriver egna lagar, eller? Om man ska vara lite provokativ.
Nej, men det gör vi förstås inte, men vi ser ju tillsammans med vår jurist hur det går att tolka lagen på ett sätt som vi menar skyddar den enskilde. Jag menar, utgångspunkten för Bahnhof är att man ska få man har rätt att göra det man vill utan att bli massövervakad. Det är en sorts liksom, utgångspunkt. Vi tror det är dåligt för samhället och man hela tiden känner sig granskad och kontrollerad. Men det är ju en stor filosofisk diskussion. Men innan jag tappar tråden totalt så ska jag gå tillbaka till Lexbase.
Ja, just det.
Och då var det så att här krockade de här två principerna som vi liksom båda hade profilerat oss på. Och det var ju ganska jobbigt kommunikativt, inte minst. Liksom nu, för att dels vill man stå upp för det här med liksom Wikileaks, Flashback, att ta hand om kontroversiella kunder. Dels var det ju så att i och med att Lexbase hängde ut så många människor så, och dessutom hade en del fel i sina, de hängde ut liksom även sådana som inte var dömda och även målsägande och så vidare, så var det liksom den här idén om att skydda den enskilde så att den inte ska bli utsatt och läcka ut i olika databaser. Den saken blev lidande på grund av hur Lexbase var utformat.
Mm.
Och det blev en sorts lillebrorssamhälle kan man säga. Så istället för det här storebrorssamhället där liksom staten bevakar vad du gör på nätet, så blev det en sorts lillebrorssamhälle där dina grannar går in och tittar om du har varit i tingsrätten för någon trafikförseelse eller för vad den har varit. Som liksom, när man byggde upp rättsväsendet så var det inte tänkt att det skulle bli en offentlig skampåle som skulle liksom pågå i åratal efter att brottet då egentligen är sonat. Liksom. Så det blev ju en helt ny dimension av straffet.
Ja. Men jag tänker så här, om man nu är ju Lexbase som sagt inte här, men om man skulle liksom försöka hitta ett argument från andra sidan, så det är ju ändå offentliga uppgifter. Och det där som Lexbase har gjort är ju bara en tjänst för att kunna söka fram det. Och det är det ena. Och sen det andra, om ni vill värna om den enskildes integritet, är det inte Google ni ska stänga ner då i sådana fall? För där har du ju också en offentlig skampåle.
Ja, nu har ju inte vi makt att stänga ner Google. Vad gäller Lexbase är det ju så att det var liksom det första och sista i deras affärsidé. På Google kan du nå väldigt många olika saker. Lexbase hade en idé och det var att hänga ut människor. Sen är det ju så att det var ingen lätt fråga. Det var, vi satt och hade mycket långa möten och sent på kvällar och liksom nätter. För att, det svåraste var ju att vi inte fick tag på Lexbase. De hade ju sin första presskonferens och lanserade det här med buller och bång och sen gick de under jorden. Och pratar man kommunikativt så var det kanske det egentligen som var det största problemet. Om de hade stått upp för sin tjänst, om de hade svarat på mediernas frågor, om de hade kunnat förklara på ett pedagogiskt sätt, om de hade haft rätt med sina uppgifter så att de hade haft ordning och reda i databaserna så att det inte var massa oskyldiga människor som hängdes ut, då vet jag inte hur det hade blivit. Det kan ha varit så att de hade kunnat förklara det på ett schysst sätt. Det som hände nu var ju att medierna kom till oss. Okej, vi har förstått att servern står och ser. Vi får inte tag på Lexbase. Och vad ska ni göra åt det? Liksom? Så att sökarljuset hamnade på Bahnhof därför att Lexbase inte syntes till, gick under jorden. Och det gjorde ju liksom att hela ansvaret och även den liksom kommunikativa biten hamnade helt och hållet på oss. Liksom. Det var ingenting som vi hade önskat från början. Vi tycker det är bra om kunderna kan själva ta ansvar för sina saker. Så det var ju någonting som komplicerade saken för oss väldigt mycket. Att vi var liksom tvungna att fatta ett beslut delvis i deras frånvaro.
Har ni fått kontakt med dem efter?
Nej, vi har ingen kontakt nu längre. Jag tror att de har väl sin tjänst uppe i någon form via någon utländsk server. Nej, vi har ingen kontakt nu, nej.
Nej. Hur länge har du jobbat på Bahnhof?
Nu är det 2 år snart.
2 år? Mm. Ja. Och vdn är väl fortfarande Jon Karlung, va?
Ja, det är det.
Ja. Den här approachen, strategin, om man så vill, att högt och tydligt i sin kommunikation ta ställning för de här frågorna som du har varit inne på. Är det din idé eller var det Jons idé?
Nej, det har varit så sedan 94 när Bahnhof grundades. Det var också Jon Karlung som var med och grundade Bahnhof. Och det här är ju för att det är helt enkelt någonting som man har trott på. Och det finns ett citat som jag har försökt googla fram, apropå Google, men som jag har inte lyckats. Så du kanske känner igen det. Det är så här, för att plötsligt vara på helt rätt plats så måste du ha varit på fel plats i 20 år. Känner du igen det här citatet?
Nej, det har jag aldrig hört.
Nej, för att jag läste det någonstans. Vad bra och jag, sagt. Tyvärr kan jag inte hitta källan, men det tror jag stämmer på Bahnhof i ett par avseenden. Bahnhof har pratat om säkerhet på nätet sedan 94 och integritet och yttrandefrihet och sådana saker när inte så många brydde sig. Och sen har man gjort det i 20 år och sen kom Snowden. Och plötsligt så är massövervakning någonting som är på var man släppar. Och jag tror att för att vara på rätt ställe som Bahnhof var i eller har varit i den debatten så måste man kanske först ha varit fel i 20 år. Nu har inte Bahnhof varit fel i 20 år för det har funnits många bra debatter tidigare och sådär. Men liksom, jag tror att det är faktiskt så att samhället har kommit i kapp lite grann de frågorna som, och då är Bahnhof otroligt väl positionerade för att det är genuint, för att det har varit någonting som vdn har pratat om hur länge som helst.
Mm. Då man kan ju tycka då att andra sidan av myntet då, att det är ju ganska järvt att hålla samma kommunikativa linje i 20 år när man märker att i början så lirar det inte riktigt mer i den offentliga debatten eller i diskursen så. Men det har ju uppenbarligen gått bra. Var kommer de största intäkterna ifrån på Bahnhof idag? Är det privatpersoner eller har ni företag eller hur ser det ut?
Ja, ungefär hälften är privatmarknaden, bredbandsanslutningar. Och ungefär hälften av omsättningen är företagsmarknaden. Då är det bredbandsanslutningar samt serverkunder så att säga. Av de sådana som vi har nämnt, några stycken. Och sen är det en del också konsultlösningar och sånt. Men också vad gäller serverlösningar så kan det vara, det är ju inte bara sådana kontroversiella kunder utan det är också banker och alla möjliga som vill ha serverna på något säkert ställe. Och omsättningen nu är väl, tror jag, lite över 500 miljoner de senaste siffrorna, att det har gått över nu 500 miljoner på årsbasis. Mm. Ja. Så att det är ändå gått bra, men från början man märker ju det. Vi har ju liksom Bahnhof har fans verkligen som har varit med från början och som har väldigt starka åsikter och som kommer med mycket feedback hela tiden. Så på så sätt, apropå vi pratade om Röda Korset och liksom ideell verksamhet, så är det som att det finns kunder till Bahnhof som har lika starka känslor inför internet som jag tror att en del av Amnestys medlemmar har för mänskliga rättigheter. Så att det handlar om rättigheter. Och det är alltid en utmaning, för att när man då är en kommersiell verksamhet så ska man ju förstås göra många saker samtidigt. Så man vill både ha en affär och så vill man samtidigt inte svika med idealen, och det tycker jag man har lyckats bra med, men det är klart att det är det som är utmaningen.
Mm. Det är många som, eller du har sagt att det är många journalister som hör av sig till dig med idéer om content marketing. Och jag tänker att alltså just Bahnhof är väl världens bästa native-kund. Just att du kan ju ha journalister som kan fortsätta skriva ungefär samma artiklar fast det är ni som betalar för dem.
Mm. Ja, alltså det är faktiskt väldigt intressant. Det är, flera gånger i veckan så ringer det någon och vill liksom sälja in någon, att vi ska content marketing, olika produkter helt enkelt. Och det är roligt för man vet alltid när det är en, om jag säger riktig journalist som ringer. För då ringer de alltid, då går de in på hemsidan och så hittar de medieavdelningen och så hittar de mitt nummer och så ringer de mig. Men däremot, om det är en sån säljare, om man säger, som ringer, då lyckas de på något sätt aldrig med det, utan då ringer de alltid via växeln och kommer lite fel, och sen blir de framkopplade och så säger de: ja, åh, hej, jag ringer från, och så kan det vara Dagens Industri eller Expressen, ja, eller någon, okay. Så här, jag vill skriva en artikel om er.
Ja.
Och så blir det en liten paus.
Mm.
Och då säger jag alltid: jaha, vad ska den handla om?
Mm.
Och då säger de: ja, det är lite upp till er.
Ja, okay.
Och då är det ju, för att alltid när det är en journalist, då är det ju någon som låter lite mer sådär, jag håller på med ett jobb om det här. Så, Men när det ringer någon via växeln och låter glad och så skriver en artikel, då vet man att det är någon som vill ha betalt.
Då vet du att det kommer komma en faktura om 2 veckor. Ja.
Men vi säger ju nej till allt sånt. Och det är ju helt enkelt därför att det skrivs artiklar ändå om oss. Vi tycker ju inte att vi har något behov av att... Alltså jag tror... Det är intressant att lite från utsidan iaktta den här förändringen och se vad de liksom... Men det är de bara: ja, det här kommer ligga överst på i en vecka, och det är en ny storsatsning, och det kostar bara 30 000 och nu får ni rabatt så det är 25 000 och sådär. Så det är ju, det händer ju mycket, men vi säger nej till nästan allt sånt, och det är dels för att vi tycker att vi inte behöver, men också för att jag vet inte om jag tror att det är någonting som läsarna vill ha heller. Alltså jag vet inte om vi... Det är full framtiden utvisa, men jag menar, mycket sån här content marketing material är ju väldigt dåligt, helt enkelt för att det liksom också inte finns någon vinkel. Att du ringer något företag och säger: hej, skriv en artikel om er. Ja, välj själva vad ni ska handla om, och så ploppar ut någon så här supertråkig text som handlar om hur bra någon är. Alltså, jag menar, vi har ju ofta varit med när det har varit olika typer av problem, och det är ju, har vi ingenting emot. Det är ju bra, jag menar, det är ju liksom, det är intressantare artiklar som där det finns en konfliktyta. Så att jag tycker nog tvärtom, att i kraft av att det finns så mycket annat att skriva som är intressant på riktigt liksom, så kan man förtjäna uppmärksamhet utan att behöva betala. Och sen så försöker vi också producera eget material förstås och få spridning på naturligtvis. Och liksom debattartiklar som antingen kanske kan publiceras på Brännpunkt, har vi haft några artiklar på DN Debatt, har varit någon. Ibland skriver vi bara själva och lägger ut på våra sociala kanaler och hoppas på att det ska få spridning, vilket det ofta brukar få rätt bra spridning. Så nej, så jag vet inte om man borde känna något dåligt samvete över att inte hålla mediemarknaden under armarna ekonomiskt här och hjälpa dem med den här svåra omställningsperioden, men just content marketing brukar vi, jag tror aldrig vi har sagt ja till det.
Men du, apropå omställningsperioden, vad tror du att vi är på väg någonstans där?
Bra fråga, Max. Nej, men det är klart att det kommer finnas kvar. Eller är det det? Objektiv journalistik. Eller kommer allting bara sitta i liksom knät på... Det blir gulliga katter och så blir det vilka som är villiga att betala. Och vilka är villiga att betala? Ja... Public service har väl en framtid om man lägger det på skattesedeln. Och det är klart att Aftonbladet kommer att finnas kvar. De är ju så stora, men en del av deras innehåll börjar ju likna mer Reddit, eller att det börjar liksom, det är ändå mycket roliga videos och sådär. Så att det...
Så att, fast jag vet inte. Nej, jag har ingen aning.
Det här kommer man väl få äta upp då, liksom framstå som någon som hade helt fel. Men jag menar, jag tror ändå inte att filterartiklar eller så här lite längre dramaturgiska artiklar är någonting som datorer kommer skriva under överskådlig framtid. Alltså det är ändå, det finns, för att det ska bli, det är ju det här oväntade och det här kreativa elementet som man också letar efter i marknadsföring eller PR eller för att nå ut liksom. Det är lite galna. Kan de efterlikna det? Ja, jag vet inte. Det kanske de kan. Det är svårt att föreställa mig det, men det är, jag kan se att de kan skriva sportresultat eller en del nyhetstext.
Mm. Sen händer det.
Ja. Men
hur det kändes och varför, det är,
ja.
Känns ju som att man borde kunna överlåta det till människor fortfarande.
Man kan ju... Det kanske någon... Aj, det är väldigt svårt att veta. Kommer man få äta upp det? Men apropå det här med att vara på fel ställe i 20 år, så funderar jag på om det är någonting som är applicerbart också på det här med content marketing och förtjänad uppmärksamhet och liksom reklam, att man får ju aldrig köpt reklam. Och det är ju också bidragit till den här lite independent uppstickarsidan. Mm. Att jag menar, det kanske är svårare att vara med i Sveriges Radio, SVT och liksom diskutera näträttigheter om det samtidigt rullar en stor kampanj, liksom, utan en stor reklamkampanj, utan det hänger lite ihop att man. Och nu när annonsmarknaden är i samma typ av kris som, jag menar, den allmänna mediemarknaden, liksom, det är ingen som vill, man vill slippa reklam. Man har ju alltid velat slippa reklam, och nu så kan man slippa reklam på olika sätt. Och man liksom, det här gör ju att Bahnhof återigen är lite på rätt ställe efter att det har varit fel i 20 år. Det är många som har sagt, nu har jag varit på Bahnhof i 2 år, men det har alltid varit en diskussion som är, när ska ni börja köpa reklam? När ska ni börja göra stora kampanjer? Och det ringer folk som vill att man ska börja göra det. Sen har Bahnhof alltid valt bort det. Och nu är man i ett läge där man, efter att ha varit fel ganska länge, kanske är rätt här också. Att jag menar, det är ingen idag som pratar om att det heta är att köpa stora reklamkampanjer, liksom, utan det heta är ju förtjänad uppmärksamhet.
Mm.
Och där är det tacksamt att vara en uppstickare. Jag tänker på det när det var, nyligen var det ju det här Oatly som blev stämda av Svensk Mjölkfrämjandet eller vad det var. För att de hade sagt att Oatlys havremjölk är som riktig mjölk. Som mjölk fast för människor eller någonting i den stilen.
Ja, det var något sånt. Ja.
Och Mjölkfrämjandet blev ju helt galna och lämnade in någon sorts stämningsansökan.
Mm.
Varpå Oatly säger så här, vi har blivit stämda, vi lägger ut alla dokument på vår hemsida och så här. Och så där kan man ju, just den här rollen av att vara en underdog eller att slåss mot de stora och slåss för någonting som är rätt. Det är ju en otroligt tacksam position. Mm. För så fort någon gör någonting emot det kan du bara säga, de försöker skrämma oss till tystnad, eller nu kommer de stora och liksom ska sätta oss på plats, men vi kämpar emot.
Mm. Och kan man fortfarande vara det när man har en omsättning på 500 miljoner?
Ja, uppenbarligen. Så jag menar, även 500 miljoner är ändå, även om det är jättemycket, så är det lite jämfört med många andra aktörer. Och Oatly är också ett stort företag, men de är jättesmå jämfört med Mjölkfrämjandet. Så det beror ju på vem du ställs emot, liksom. Och då gäller det ju att välja din fiende. Just nu försöker ju vi positionera oss på Facebook. För de är ju väldigt stora, och de har ju den här serverhallen uppe i Norrbotten där de vädrar ut massa värme då från den i atmosfären. Och det är så bra, tycker de, för det är kallt. Och nu har vi försökt skapa en konflikt som bygger på att det där inte är så bra egentligen, utan den här serverhallen som ligger ett stenkast härifrån, där du sa för en stund sedan att det kommer rök därifrån.
Mm.
Det kommer ånga därifrån våra datorer. Det gör ju inte det längre, utan den röken, ångan, värmen, den leds ju numera till Fortum, till fjärrvärmenätet. Så man värmer upp bostäder, och nu försöker vi säga att det här är ju det som är framtiden, för det är det. Och då vill man skapa en konfliktyta mot Facebook där man säger att ni är stora och ni gör fel, ni vädrar ut värmen rakt i atmosfären och bidrar till växthuseffekten, och logga in på Facebook så dödar du en isbjörn ungefär. Och det, och då, och om de då skulle bli sura och säga så här, nej, det där är inte alls sant, det är inte så att när man loggar in på Facebook så dödar man en isbjörn. Då är det ändå, eftersom de är stora, så är det svårt för dem att gå i svaromål. De vill förmodligen inte göra det. Det är lite som det här, brottas inte med en gris, liksom. Du blir smutsig och grisen blir glad. Alltså det är, man vill inte, så fort du ger in i någon fight med någon som är mindre och lite bråkig, så kommer du ju själv alltid framstå som den dumma.
Mm. Och ni är den lilla grisen i det här
sammanhanget? Ja, vi är den gulliga lilla grisen med bra åsikter.
Ja, och nu är ju inte Facebook heller här för att berätta sin sida av saken, hur de gör med den där serverhallen i Norrbotten. Men du har ju precis blivit kommunikationschef. Hur känns det? Gratulerar!
Tack! Ja. Nej, det känns ju väldigt bra. Det är ju också, Bahnhof har ju vuxit från 4 anställda, tror jag, när de började. De har liksom vuxit. Nu är det ju, tror jag, typ 120 ungefär. Och då det är samma sak där, att den har ju, alltså avdelningarna har ju vuxit långsamt, och nu har vi en marknadskommunikationsavdelning som är 4 personer då, och som, där det är jag som är kommunikationschef, och det är, när jag började då var det jag som var kommunikatör, och så jobbar jag väldigt nära vd:n Jon Karlung, för han har ju, han är ju lite grann som den femte i gruppen, eller han har ju otroligt mycket åsikter om kommunikationen. Väldigt bra åsikter. Det är ju tacksamt att ha en vd som är en frontfigur som gör sig så pass bra i tv som han gör. Så det, ja, det är väldigt kul. Det är kul att vara på ett företag som växer och som sagt där det finns, känns som att det finns möjligheter. Sen är det ju också, sistone har ju andra operatörer börjat försöka härma oss lite grann, kan vi tycka. Eller när det gäller till exempel Tele2 har ju skrivit på DN Debatt på sistone att ja, vi har börjat ta det här på allvar nu med massövervakning, och de har pratat om masttömningar och att det, vi ska skydda våra kunders mobilpositioner och sådär. Och där tycker jag det verkar som att de har gjort analysen att Bahnhof, den här nischen som Bahnhof har, att den är lite för bra för att låta Bahnhof vara där själva. Så nu har ju Tele2 också börjat bry sig om kundernas integritet. Och de har väl kanske gjort det, om man ska tänka liksom strategiskt. Om Bahnhof var på fel ställe i 20 år och sen nu är på rätt ställe, så gjorde ju Tele2 kanske så att de bara klev in direkt på rätt ställe när de kände att det låg i tiden. Och det tror jag de har fått mycket cred för. Jag tycker också att det är bra att de gör det, för det ger större tyngd till hela den kampen, eller vad man ska säga. Men samtidigt så får det svåra som de får ju att framstå som, som att, är det verkligen autentiskt eller är det påklistrat? Och det tror jag är svårt. Det är svårt för alla stora företag som plötsligt ska göra någonting bra. Att folk är ju väldigt smarta och väldigt kritiska, så de kommer alltid fråga sig, jaha, är det här bara för att vinna poäng liksom? Och
den frågan får vi ställa. Jag har bjudit in Tele2s kommunikationschef.
Ja.
Vi får se till att hon säger ja, så att så hon kan få utveckla tankarna själv här,
ja,
kring det.
Ja,
det är
ja.
Intressant.
Absolut.
Att se. Men du, vad, om ni har varit fel i 20 år, liksom, med lite glimt i ögat, och nu ser ni rätt, liksom, eftersom samhällsdebatten har styrt åt det hållet. Var kommer ni vara om 20 år igen då? Kommer du fortsätta liksom, kommer diskussionen fortsätta att vara liksom i linje med det ni vill kommunicera, eller kommer det vara som cowboy boots att de är inne vart 30 år ungefär?
Alltså jag tror att det kommer bli väldigt mycket värre vad gäller frågor om integritet och vad gäller frågor om vilka vi är online. Alltså jag tror det är de här läckorna som vi har sett nu, där folk bekymrar sig över det läcker ut privata bilder eller att det på något sätt, jag tror det är liksom det kan hända rätt mycket otäckare saker. Jag tror vi är liksom början där av någonting faktiskt. Och det beror också på vem som har makten. I Sverige är vi ganska naiva och tänker att ja, men staten vill oss väl och så. Det tror man ju inte i så många andra länder i världen. De flesta andra länder i världen så är det ju, tycker du inte om att det, staten har massa uppgifter om dig och massa listor på människor och deras intressen och vad de tycker, därför att du vet att det här leder till att de upprättar olika listor på fiender. Men här tänker vi så här, ja, det gör väl ingenting och jag har ingenting att dölja och sådär. Och det är bra, man kan vara optimistisk. Det får vi framtiden utvisa om hur farligt det är. Jag tror att det finns en risk att det är rätt farligt. Och då blir ju diskussionen om sekretess och integritet kommer ju bara bli mer aktuell då.
Jon Jordås, stort tack för att du ville vara med.
Tack för att jag fick komma.